Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu är jag ute och går igen och ni som har lyssnat på det här programmet förut vet att när jag går ut och går, då går jag från Farmarstigen upp till Graningsringen. För att jag och Charlotte Krok, vi har gjort en programserie där vi vänder och vrider på saker och försöker förstå. Och jag går dit till henne för att ställa en massa frågor. Förra programmet pratade vi om val, valmöjligheter och både politiska val men annat också. Ja, det man funderar på när man går här i slutet av oktober, det är ju när vi fortfarande inte fått en regering. Det är det här med makten. Betyder det någonting vilka som sitter vid makten i Sverige? För nu, förhoppningsvis så har vi väl redan regeringsfrågan löst när ni lyssnar på det här, men det vet man ju inte. Men, och då är det intressant vad det här med makt egentligen betyder. För makt, är det den politiska makten? Eller handlar det om någonting annat? Är det vilka som styr pengarna som egentligen är makten? Jag ska fråga många saker till Charlotte och se vad hon har för kloka svar. Och nu har jag kommit till Charlottes port. Och här öppnar Charlotte.
Ja, om det är någon som öppnar så är det Charlotte.
Självklart.
Välkommen.
Tack.
Stäng dörren, stopp. Ja. Kom in. Ja. Du har ju varit här så många gånger nu, hemma hos mig. Har du läst den här lappen någon gång?
Nej, aldrig.
Vad står det?
Nuet är maktens centrum.
Ja, vad menar jag med det?
Att det är just nu vi ska bestämma oss.
Så kan man säga.
Nu ska vi ta makten över våra liv, Charlotte.
Ja, det ska vi verkligen göra. Ja. Det hoppas att vi gör kontinuerligt. Men nuet är aldrig stängt i någon riktning. Det betyder att nuet är ett nav för alla tidslinjer. För allting som har varit, det är sensationellt. För allting som har varit, allting som kommer att hända, inklusive det som är. Så vi har full makt att bestämma både det som har varit, eftersom tiden är en illusion. Okej. All tid är simultan. Vi är multidimensionella varelser.
Oj, nu har vi redan kommit så långt det här.
Jag vet, du ska få klä av dig.
Jag är inte alls på samma nivå som dig, Charlotte. Så att vi kan väl börja lite konkret sen.
Då ska jag översätta den här bilden.
Ja.
Konkret. Mm. Om du inte svettas ihjäl i din täckjacka.
Nej, det var varmt och skönt att gå upp en backe här till Graningsringen. Det är väldigt bra för mig.
Jag vet, du har sagt det. Mm. Du får bättre flås varje gång.
Ja, nej då, jag har samma dåliga flås varje gång.
Så, du har ju kommit in i min hall flertal gånger och säger alltid att det är en så vacker hall. Och den är helt röd.
Den är det?
Ja, jag älskar röd.
Fullt med konst, din egen konst.
Ja, det som jag möblerar med mig själv skulle man kunna säga. Ja. Allting är egen, gjort, egen, tillverkat och i princip allt. Alltså, bord och stolar har jag faktiskt ärvt.
Aha,
men annars så är all inredning, när du säger ditt vackra hem, Charlotte, så tror kanske folk att jag har jättemycket pengar, jag har handlat på Home och på Svensk Tenn. Nej. Långt ifrån sanningen. Jag har tillverkat kuddar, överkast, lampor,
ja,
konst,
kläder,
hattar, medicinföremål. Och allting är ju framställt här. Inte huller om buller, men det är presenterat. Som om det här vore ett museum nästan.
För du är inte bara orakel, du är även konstnär.
Jag är även konstnär, det är roligt. Jo, det här, min röda hall. Ja. Den skulle kunna beskrivas just som det navet som jag syftar på, nuet. Fast vi översätter det till en konkret version, till ett faktum. Att makten befinner sig i centrum som ett nav. Och utifrån det så finns det en mängd faktorer, sektioner, yttringar som då går maktens ärenden, så kan man se det. Mm. Så att om hallen är som ett nav i mitt hem, och det är den därför att utifrån det så finns det mitt arbetsrum, mitt vardagsrum, så finns det förstås toalett, badrum, klädkammare och kök. Så köket är ju hemmets hjärta, givetvis.
Ja.
Men jag ser också den här hallen som navet. Här kan man öppna dörrar. Här, kom med mig, ska du få läsa här.
Mm. Mm.
här.
Åh, titta här, du har satt upp massa saker.
Jag har satt upp en lapp här.
Media, opinion.
Ja, det är en av dörrarna som makten har tillgång till och öppnar.
Så nu håller vi på i ditt hem att med en liksom, vad ska man säga, vad kallas det?
Multimedia-gestaltning.
Ja, vi gestaltar makten genom olika dörrar.
Ja, så kan man gå in så här, media, opinion, och den är ju klart direkt ansluten till makten.
Precis. Ja,
här pratar vi inte korridor, här pratar vi hall, för vi pratar om ett nav, ungefär som
ett
cykelnav, cykelhjul, va? Så går det olika såna här spretiga, vad kallas det för, ekrarna på ett cykelhjul som sitter fast i ett nav. Alla är connectade, alla är i kontakt med
precis.
Det här, och här så att allting rullar.
Ja. Och i det här fantastiska navet. Ja, precis. Ja. Och här står det saker.
Vad står det här?
Krigsväsen, militär.
Ja, det har vi där.
Oj, herregud. Ja. Titta här. Finansiella instrument, banker. Står
på
badrumsdörren. På badrumsdörren.
Jag tyckte det var bra eftersom det är så mycket som tvättas där.
Ja.
Okej. Okay. Här har vi stora klädkammaren.
Hemliga sammanslutningar.
Ja, det finns en mängd sådana. Där de politiska besluten så att säga fattas.
Som vi inte ser in i.
Nej, det är genom lyckta dörrar.
Noll transparens.
Ja, odemokratiska processer kan man säga.
Ja.
Där eliten och opinionsbildare inom olika fält träffas årligen för att upprätta olika agender som då politiker ska följa.
Ja. Mm. Har du någonting på köksdörren också?
Ja, det är en del av de dörrar som går öppna från hallen.
Aha, globala storbolag.
Yes. Globalisterna. Och titta här.
Titta, är det städskåp där eller?
Precis, där står det, en politiker.
Alltså det här programmet börjar inte som vanligt. Jag känner mig helt, det är många dörrar att gå in i här, Charlotte.
Ja, precis. Ja. Det verkar som att jag har superstor lägenhet, men det har jag inte. Men jag har en bra hall.
Du har en bra hall.
Ja, stor hall, och så går det massa dörrar.
Alltså jag tycker de här lägenheterna på Granhusvingen är fantastiskt bra konstruerade, vill jag säga.
Ja, det är de, för det är ljust eftersom det är öppet åt insidan och utsidan. Och det gillar jag eftersom jag jobbar med insidan och utsidan samtidigt som orakel. Så jag vet att utsidan är ju alltid en reflektion av insidan. Så det är lika intressant att titta på utsidan för att förstå insidan. Vad är det vi skapar personligt och kollektivt i den här världen? Och vice versa, det är lika intressant att titta på insidan för att förstå, för att göra en inventering till exempel, som jag nämnde förra programmet. Att det är så viktigt att kolla i garderoben, vad har jag för kläder, vad har jag för föreställningar, vad har jag för trossystem, för det är ju det som...
Inte trossystem, utan trosystem.
Jag tycker det är lika roligt som du. Trossystem. Vilka system.
BHs trosor vi har. Nej.
Exakt. Ja. Om vi har såna här olika snitt på trosor.
Vet du vad? Om vi nu är inne på kläder, kan jag få klä av mig min jacka? Ja. Jag hoppas svettas igen.
Nu har jag gjort en presentation här.
Ja, så sätter vi oss i ditt fina rum. Och i medierummet, sorry, så. Media.
Opinion.
Ja, det sätter vi oss i. Tack. Ja, nu gick vi in i ett av rummen där vi brukar sitta. Och det här rummet har du döpt till?
Opinionsrummet.
Ja, en av maktrummen.
En av maktfaktorerna är nästan den största, skulle jag vilja säga. Media.
Media. Jag tror också det faktiskt.
Ja.
Därför vi sitter här. Och vilka är vi då som försöker få lite makt via det här mediumet som är Tyresö närradio? Eller Tyresöradion. Vem är Charlotte Krook?
I min värld finns det ingenting som heter försöka. Antingen gör man det eller inte.
Rätt.
Jag heter Charlotte och är konstnär, orakel, säger du. Och det kan jag väl hålla med om. Konstnär, poet, andlig vägledare som har figurerat i radion. Både med egna program och tillsammans med dig. Och jag kan återknyta bara lite kort, återkoppla. På insidan av min dörr så står det nuet är maktens centrum. Och de som vill höra lite mer om nuets tidslinjer kan gå in och lyssna på ett av mina egna program som jag har gjort. Som just heter nuets tidslinjer.
Ja, för det heter Charlottes betraktelse.
Ja, exakt. Och där får man lite mera förklaring till vad jag syftar på, vad jag menar med att tiden rör sig i alla riktningar samtidigt.
Ja.
Och det är en befrielsetanke, för den handlar om makt. den personliga makten. Vi är inte maktlösa över händelser, fastän det ser ut så.
Mm. Och Charlotte, du har spelat in egna program där du själv pratar utan att jag ställer en massa frågor.
Mm.
Och de här programmen gör vi också, då går jag upp till dig och ställer frågor. Men du är också med lite internationell media, har jag förstått.
Ja, eftersom jag är engagerad i kontantupproret sedan några år tillbaka, medverkat i deras pamflett. Det finns också på deras hemsida kontantupproret.se. Det radioprogrammet som du och jag gjorde förra sommaren var i värdet med kontanter.
Just
det. Och det tyckte de var så bra och intressant så de satte in det på sin hemsida. Och det kan man ju då lyssna både där och på Tyresöradion givetvis. Så jag har varit med i fransk tv 2 gånger.
Ja.
Och för någon vecka sedan var jag med i österrikisk tv.
För de är intresserade av Sverige och vårt sätt. Och...
Oerhört, oerhört.
Ja. För vi håller på med ett stort experiment.
Ja, fast jag skulle inte vilja kalla det för experiment om jag inte märker ord. Mm. Ett experiment vet vi inte utfallet av. En test prövar vi, ett beräknat utfall. Och det här är inte egentligen en prövning heller, utan det här är en agenda. Det här är bestämt sedan lång tid tillbaka. Och eftersom Sverige alltid slår sig för bröstet om att vara i förfronten på det mesta när det gäller teknisk utveckling, digital utveckling. Och vi tycker att vi ska ha det så snabbt och bekvämt som möjligt, så slopar vi gladeligen kontanter. Medan övriga Europa lyfter på ögonbrynen, minst sagt tappar hakan över att vi kan vara så naiva, godtrogna och faktiskt ganska korkade och släppa ett sånt robust och rejält, vad ska man säga, pengasystem som kontanter, som backup om inte annat.
Mm.
Så jag har precis sett mig själv i Österrikes TV. Jag
var ju
förstås
kul.
Nedklippt.
Aha.
Och det får man räkna med.
Aha.
Men jag står där på Maria torget med mikrofon.
Aha, vad
och pratar svenska.
Aha.
Och det tyckte jag var jätteroligt.
Aha, så de gjorde så?
De gör sån voiceover.
Okay.
De lägger över tyska, en speaker.
Aha.
Och de tyckte, eftersom vi gör det så kan du lika bra prata på svenska.
Aha.
Så det kändes jättebra att stå mitt på Maria torget med mikrofon och prata om att banker faktiskt är privata vinstdrivande aktörer.
Ja, och då kom vi in precis på den här frågan som jag har egentligen. För när vi spelar in det här så är det ju liksom fortfarande inte någon regering i Sverige. Det vill säga, de kan inte komma överens. Och då pratar man om makten, det är maktspel, det är politiskt spel och alla tyckare tycker en massa saker om vem ska bestämma, vem har makten i Sverige. Och då får man ju fråga sig också, är det politikerna som har makten? Eller är det de som har pengarna som har makten idag?
Självklart är det ju så att det är det senare. Det är de som har pengar som styr politiken.
Ja!
Ja, och det är inte så att pengarna i sig styr politiken. Det är snarare så att de som sitter på miljarder använder pengar som ett styrmedel givetvis i samhället för att få till stånd vissa förutbestämda riktningar som det här samhället, inte minst globala samhället, ska ta enligt dem för att de ska känna att de sitter säkert i sadeln och känner sig trygga. Så politiker, som jag ser och har förstått, har ingen makt.
De har chimär. Mindre och mindre makt.
Ja, därför att de är mer och mer i händerna på globalisterna. De är mer och mer i händerna på de som är de riktiga makthavarna och som sätter den politiska agendan bakom lyckta dörrar, som det heter.
Ja.
I de här årliga sammankomsterna som vi ibland hör talas om. Det flimrar förbi något, du vet, Bilderberg eller Davos eller någon annan summit.
Och de här konstellationerna av människor som sitter på de här... Du kallar dem för, du har ett rum här nu med.
Hemliga sammanslutningar. Ja.
Där har media ingen makt alls.
Får inte ens komma in. Nej.
Och det är jättekonstigt, för vi har ju samtidigt en massa offentliga andra rum där media rapporterar om.
Mm, mm.
Som kanske inte längre har så mycket makt.
Mm.
Det är ungefär som kommunfullmäktige. Har du lyssnat på ett kommunfullmäktige möte här på närradion?
Faktiskt inte. Nej. Skäms jag säga. Ja.
För tanken var ju att nu ska alla kunna lyssna på det och gå dit och lyssna på vad politikerna säger.
Mm, mm.
Och det borde vara så i den bästa världen att titta, här kan vi komma in i maktens rum och få lyssna på vad politikerna bestämmer. Det här är våra förtroendevalda, vi har valt dem i val. Och där borde hela, liksom, alla sitta och lyssna. Gissa hur många åskådare som är där inne?
3.
Ja, ungefär. Ja. Och de som är där är ofta några som har någon connection till de som...
Familjemedlemmar.
Ja.
Jo, vi skrattar. Men egentligen, det är ju fundamentalt ideala. Att politiken är så nära och att den är så småskalig. Vad som händer här nu är att politiken skjuts liksom längre och längre bort från folket och demokratin och beslutsfattarna. Och det slutar ju med att, eller i slutändan är det så att det är inte ens folkligt valda politiker eller beslutsfattare som sitter i de yttre rummen, de synliga rummen, och definitivt inte i de osynliga rummen. Nej. För där har vi storfinans, bankerna, globalisterna, alla de som har stora globala företag, miljardärerna, influencers som det heter, de som är inflytelserika personer inom media, tankesmedjor, allting sånt, för att de i sin tur ska påverka opinion och politiker att föra politiken i en viss riktning som passar dem.
Och det tycker jag är väldigt intressant. Förut hette opinionsbildare. Ja. Det var någon som man kanske kände till på en ledarsida eller någonting. Så de finns ju fortfarande kvar och mycket att tycka till om. Men så finns det nya ordet influencers.
Ja, det heter så, influencers säger jag. Alltså, influencers.
Ja. Ja. Och det som är intressant med dem numera, att det är människor som sitter och har en YouTube-kanal. Och det är inte så att de sitter och säger så här, nu ska vi allihopa köpa ekologiskt, eller nu ska vi allihopa bry oss om våra medmänniskor. Vi kanske ska, utan det är influencers idag, de stora influencers, de handlar om vad vi ska handla.
Livsstil.
Att vi ska köpa mer skor, läppstift. Så våra ungdomar, de kan sitta timmavis och kolla på när någon annan sminkar sig och visa upp märkena. Och så tjänar de miljoner på att visa upp vilka märken de sminkar sig med. Det är influencers idag.
Det är det. Men det är å andra sidan den mest uppenbara aspekten och sidan av det. De som saluför vissa preparat eller hur man ska se ut. Men så har vi det här mer suggestiva, det här subliminala. Det här, vad är det för typ av liv jag förespråkar, vad är det för typ av åsikter som är lite grann mer eller mindre gömt i mitt sätt att vara, agera och framföra mig själv och samtala med andra och så vidare. Så det är såna där mer svårspårade saker som anses vara ännu viktigare, för det går direkt in i vårt undermedvetna, det går direkt in i vår suggestiva uppfattning. Och det är vår uppfattning om saker och ting som styr våra val.
Ja, och det är bara att kolla på reklamen idag. Ja. Det är inte så att man säger, titta på den här bilen, och så öppnar man motorhuven, titta, här nere har vi en liten mekanism som är extra bra på den här bilen. Nej, då får man se den här bilen åka på höga berg och flyga över saker. Och liksom det, och den som sitter där och har fantastiska glasögon och tar in en vacker kvinna. Eller, liksom, då handlar det inte om bilen, de ser ju likadana ut alla bilarna.
Ja,
utan då handlar det bara om det här märket, då signalerar du den här värderingen.
Den här drömmen.
Den här drömmen.
Den här livsstilen, det här önskemålet, det här som du tror är oåtkomligt.
Ja.
I och för sig kanske är det för de flesta människor. Men återigen, jag ser det som en teaterföreställning. Att politikerna står på scenen framför de som sitter på teatern.
Ja.
Och spelar upp en pjäs. Spelar upp ett drama. Men för att förstå dramat, så, för de är ju bara aktörer. Förstå, alltså syftet med draman och vad man egentligen vill åstadkomma, apropå det här med suggestiva olika förslag eller åsikter eller känslor inte minst, så måste man ju gå bakom scenen. Det är så, man måste gå bakom kulisserna. Där möter man ju naturligtvis först maskörer, rekvisitörer, kostymmakare och manusförfattare är inte minst viktigt till de här politikerna.
Precis.
Ja. Och sen förstås tycker man kanske tro att nu har jag kommit till regissören och det handlar om. Att det är regissören som bestämmer. Regissören kanske formar föreställningen på ett sätt som gör att den blir intressant och attraktiv för de som tittar på den, tar del av den. Men den verkliga influencers, den verkliga maktfaktorn här, det är ju producenten. För det är den som har pengarna.
Just det.
Ja. Producenten har ett ekonomiskt syfte och en tänkbar förväntad vinst med den här teaterföreställningen. Och vinsten behöver ju inte bara betyda pengar per se, som vi tror att all vinst handlar om pengar. För det är så vi ser verkligheten. Mm. Det är liksom ultimata målet, det är att ha pengar, massor med pengar. Men för de här miljardärerna, de här producenterna,
de har ju tillräckligt mycket pengar.
Ja.
De kan inte ens göra av med dem.
Nej, det är kontroll.
Det är kontroll.
Det är inte pengar. Pengar är ett styrmedel.
Då kommer vi till frågan. Den lilla frågan. Är det politikerna som styr? Har makten?
Nej, säger jag. Det på sätt och vis, det är en del av maktens olika skikt. Mm. Nu tänker jag makten som en pyramid. Så det är klart att varje nivå har ju liksom sin makt eller sina maktspel och sina fördelningar av olika sätt att bibehålla makten. Men ju högre upp du kommer i pyramiden, ju mindre plats blir det. Och där har vi ju då bara dessa, inte ens 1%. Mm. Det är bara den synliga procenten. Alla i toppen så är det ju en osynlig maktfaktor. Bortom det man kallar för deep state så finns ju då en slags skuggfaktor som aldrig visar sig. Och de är ännu färre än 1% av jordens befolkning.
Förut hade vi ju, för länge sedan, när politikerna hade ganska mycket mer makt. För då hade vi liksom en egen valuta som inte var flytande och allting sånt. Jag läste boken av Kjell-Olof Feldt. Så när de tappa alla sina styrmedel, de hade finanspolitik, de hade massa olika saker de kunde göra på den tiden, man devalverade, man kunde liksom styra sitt land inom landet och sen så släppte man på alltihopa. Då står det väldigt mycket om det här med staten och kapitalet sitter i samma båt, var det man pratade om på den tiden.
Och sjöng till och med, tror jag.
Ja, och det brukar man sjunga i politiska sammanhang. Därför då var det ju Wallenbergarna och som sa, som hade som ett devis, och fortfarande har det.
Verka men inte synas.
Ja. Och det var ju någonting som liksom Socialdemokraterna var ganska stolta över, att man jobbade så bra med näringslivet.
Men det har ju positiva sidor naturligtvis.
Och det är fortfarande så att vi har väldigt många som verkar men inte syns.
Ja.
Om man bara tar till exempel, om vi går tillbaka till media, så finns det till exempel Facebook, Google, alla de här, Apple, som egentligen styr jättemycket av vilka värderingar eller vilken information vi har. Men de går inte att nå.
Nej.
Det går inte att ringa till Apple och säga, kan jag få prata med någon där? Med svensk media eller svensk regering kan heller inte prata med Google. Det här är ju liksom människor bakom. Så man har ju också det som affärsidé, att inte
vara tillgänglig, att inte vara tillgänglig. Nåbar. Och där har vi ju principen deep state shadow government. Och där ingår i allra högsta grad de här jättarna, de här tech-jättarna.
Och där finns ju också makten. För som det här rummet vi sitter, medierummet vi sitter nu i, media styr ju väldigt mycket av våra tankar.
De styr ju helt och hållet den information vi får från utsidan, om inte annat.
Ja.
Och utifrån våra tankar så fattar vi, som jag sa, beslut. Ser världen på ett speciellt sätt. Förminskar, förstorar, det blir svart eller vitt, eller det blir svårt eller det blir enkelt eller vad som helst. Men det är ju våra tankar, och det är ju våra tankar skapar ju intrikata trossystem, för att ta tillbaka det ordet, trossystem. Alltså inre föreställningar som beskriver idéer och koncept och förväntningar som vi har om oss själva och världen.
Jag hörde just en forskare som sa att det inte är så här att man tittar på två saker och sen avgör man vad man ska tycka. Så går inte vårt huvud till. Utan först tycker vi någonting, sen tittar vi på två saker. Och den saken som bekräftar det vi tycker väljer vi.
Så bra. Ja, men visst är det så. Så att det är klart, om de här maktfaktorerna kan få vår tankevärld att krympa bara genom så fundamental sak som att vi tror att vi är hjälplösa.
Just det.
Att vi är svaga. Ständigt oroade, ständigt rädda, frustrerade, så krymper vår varseblivning. Och det behöver man inte gå längre än till en vanlig naturvetare eller läkarvetenskap som kan tala om att när vi kommer i stress så krymper vårt seende. Ja. Vi är i alert, vi är i fighting.
Ja. Då ser vi, får vi tunnelseende.
Vi får tunnelseende, och tack för det ordet.
Vi ser bara det.
Vi
är därför vi måste lösa ett akut problem. Mm, mm. Så det är bra.
Du måste ha resurserna till det. Men att ständigt gå omkring så. Och dessutom introducera, som jag återkommer till hela tiden. Mm. Den här lilla rutan som vi går in. Snacka om tunnelseende och närsynthet. Där har vi definierat hela världen. Och vi kan tycka, ja men jag trycker på där och där och där. Och så får jag tillgång till det och det. Mm. Men det är en psykologisk faktor också i att ha det här lilla.
Och det pratade om i förra program, det här bruset av val som vi tvingas göra. Mm. Det kan ni lyssna på, för det är också väldigt intressant tycker jag som du beskrev. Att då tvingar man människor att ägna sig åt skitgrejer, massa dumma val istället för att tänka ordentligt. Mm.
Ja, det förbrukar så mycket energi till att hela tiden processa de här idiotvalen och nonsensvalen och de här kommentarerna och det här. Som vi hela tiden pockar på. Så det finns inte det här stillheten och tomrummet som gör att någonting annat kan träda in. Det är ungefär som du tänker dig att medvetandet rör sig hela tiden enligt olika koordinatorer på ett frekvensband som en radio. Mm. Du kan skruva på ratten. Och så, i alla fall gjorde man så förr i tiden.
Ja.
Skruvade på ett reglage eller en ratt. Och så fick man in olika stationer och däremellan var det brus. Såklart, knaster och brus. Ju mer vi definierar oss som hjälplösa, frustrerade i den här världen. Hjälplösa, frustrerade, rädda.
Mm. Ja, precis.
Så krymper vår varseblivning, krymper vår värld. Och vi är liksom på något vis cementerar den här frekvensen på det här bandet. Att befinner oss alltid i en stressfaktor som utesluter accessen. Som medvetandet naturligt har och glider in i andra tillstånd. När vi är avslappnade, när vi känner oss trygga, välbefinnande och så vidare.
Eller när man går ut i naturen.
Går ut i naturen
då
eller
kommer
målar
de bästa
eller mediterar. Ja men självklart, vi blir smarta på riktigt.
På riktigt,
vi blir jätteintelligenta av att gå ut i naturen. Ja. Men om man hela tiden föser in folk i den här kontinuerliga stressen. Så skapar man ett idealiskt förhållande för makt. Förtryck och makt.
Vi blir lättstyrda.
Oerhört, oerhört.
Ja. Och det jag tycker är väldigt intressant. Det är att vi inte frågasätter längre.
Nej.
Det tycker jag är jättekonstigt. Vi som är upplärda i en skola där man skulle ifrågasätta.
Ja.
Vi köper det mesta nu.
Ja, det är till och med, jag vet. Det är till och med så bisarrt så att de människor som ifrågasätter de här maktstrukturerna idag. De är högerextremistiska. Ursäkta att jag är så. Ja.
Man kallar dem för det.
Ja, exakt.
Eller uttaget man...
Populistiskt.
Ja, men kallar dem för olika epitet. Ja. För att tala om att de här människorna ska ni inte lyssna på.
Mm. Men på 70-80-talet, när de intellektuella ifrågasätter maktstrukturen, då var de radikala.
Ja.
Men nu är vi plötsligt tvärtom. Nu är vi konservativa om vi ifrågasätter maktstrukturer. Är det inte upp och ner så säg? Ja. Är det inte bisarrt?
Vi har ju hyllat dem som är oliktänkande.
Ja.
Vi har ju läst Orwell, vi har ju läst om de här böckerna som någonstans talar om för oss, ni måste tänka själva.
Ja, som varnar.
Ja. Mm. Du hade ett jättebra citat från, var det inte någonting som du
det här?
Visade med?
Ja, som George Orwell, jag höll på att säga, det är min klasskamrat, men ja, så gammal är jag inte. Nej, men det känns som att jag har läst boken flera gånger och på engelska också. Och jag tycker att den tyvärr överensstämmer så väl med vår samtid. In a world of universal deceit, telling the truth is a revolutionary act. För han menar ju på i den här dystopin eller utopin att allting är precis tvärtom. War is peace, freedom is slavery, ignorance is strength. Mm. Så har det blivit tycker jag nästan. Ja. Det har blivit tvärtom. Ja. Det är galet, du är helt upp och ner.
Mm. När mina barn var små så kände jag så här, jag måste engagera mig. Vilket man gör, känner man extra mycket när man får barn. För att då vill man vara med och påverka samhället. Man vill inte bara sitta där i sin soffa och pilla sig naveln och bara liksom sitta där och klaga framför tvn. Och då tänkte jag så här, jag måste gå med i politiken. Och jag gjorde då ett sånt här överslag, var ska jag gå med? Jag måste gå in där makten finns. Och på den tiden, ja men det var min tanke.
Ja men jag skrattar inte så, jag bara ler varmt.
Ja men jag ville liksom, jag kan inte gå med ett litet parti, då kanske jag går med ett parti där, kanske tycker likadant men har ingen makt. Så jag gick med i största partiet, jag gick med i Socialdemokraterna som då styrde Tyresö. Och precis när jag gick med så tappade de makten förresten. Så sen dess har jag inte haft någon makt. Ja, men ja. Då var jag var helt inne i idén, var finns makten? Och då hamnade jag i en liten nämnd som jag inte kände att de har ingen makt. Jag hamnade i kommunfullmäktige, jag ställde upp i kommunfullmäktige och blev invald. Och jag kände, nej men det är inte här makten finns. Och jag blev sen invald i kommunstyrelsen och satt alltså i kommunstyrelsen i Tyresö kommun.
Och hur länge?
Ja, jag tror att jag satt där i 8 år faktiskt. Ja. Eller jag hoppade av sen. Så att jag kanske bara satt där i 7 år. Men känslan fanns ju hela tiden. Är det vi som styr? Och den känslan har jag ju... Jag har suttit i kommunfullmäktige i olika omgångar. Och faktiskt bestämt mig nu för att... Jag känner ju inte riktigt att det är där makten finns. Och jag känner att det finns mycket viktigare saker. Till exempel media som styr... Alltså, ja, men ta en sån här löjlig grej som parkeringssystemet nu i Tyresö centrum som bara hittas på. Och kommunen har ingenting att säga till dem, för de har sålt ut sitt centrum. De äger inte centrum. Så det är Skandia Fastigheter som i sin tur förmodligen skrivit avtal med ett parkeringsbolag som hittar på världens dummaste system. Och människor är väldigt upprörda. Och kommunen har ingen makt.
Det här är ett suveränt exempel, därför att det är ett småskaligt, jag håller med dig, det är helt galet, småskaligt exempel på att när man privatiserar och säljer ut till de stora bolagen, då har vi plötsligt ingenting att säga till
dem. Ingenting.
Och det är det som händer nu, och det är därför som allting blir så tydligt och synligt galet upp och ner. Och, det, och på så sätt är det ju bra att vi håller på och kvicknar till förhoppningsvis, att ja, men hur kan det ha blivit så här galet? Och det är ju... För att de här stora, globala, multinationella företagen kommer in och köper upp allting. Och kommer och köper upp också ensamrätten till besluten. Ja. De har ju till och med egna lagar och juridisk rätt. Man får inte konkurrera. Alltså, de kan ju till och med stämma en regering om de har några andra liknande bolag som säljer eller köper samma sak.
Och media. Ja. Det är också väldigt liksom, intressant tycker jag. När jag började, då fanns det liksom A-pressen som det heter. Alltså, arbetarrörelsen ägde vissa tidningar. Nu är Aftonbladet och Svenska Dagbladet liksom Schibsted. Ja. Och de andra är liksom uppköpta. Så det är stora, jätte... Alltså, och nu, nu har man ju liksom... Nu har börjat en massa såna här små mediaställen på nätet. Och det är liksom, och det är de som kallas för olika saker. För nu dyker upp. För nu kan man med hjälp av enkel teknik sända på nätet.
Stämmer.
Film, text, ljud, poddar, allt möjligt. Och det är ju någonting, det kallas ju alternativmedia.
Ja.
Alla har inte hittat dit, men där finns det ju en massa människor som inte tycker likadant.
Absolut. Jag höll på att säga att det finns än så länge.
Ja.
Det kommer alltid på något vis poppa upp någonstans, men det är väldigt stor censur just nu på nätet.
Ja.
Och det är ju för att de här som sitter bakom kulisserna eller bakom alltså de allra innersta osynliga rummet naturligtvis börjar förstå att vi går inte på deras hemliga...
Vi vill höra människor som tänker själva.
Ja, vi vill vara fria människor. Oh. Vi vill fatta beslut själva, vi vill lita på våra politiker, vi vill ha en riktigt fungerande demokrati, vi vill ha det bra. Jag menar på många olika sätt, vi har ju olika förstås.
Och jag tycker nu när vi spelar in det här, när alla de här våra partiledare sitter och säger, de låter som såna här upp, alltså såna här... Som någon har skruvat någonting på ryggen. Såna här, vet, kom sådana här dockor man hade när man var liten. Man skruvade,
de säger Duracellkaniner.
Ja, men alltså som säger samma sak hela tiden. Ja. Att vi kan inte samarbeta med dem och vi kan inte göra det. Alltså, och det blir fördummande. Så dumma är de inte.
Nej, och så dumma är inte vi.
Nej. Och det skapar ett jättestort politikerförakt.
Ja, och det skapar ju naturligtvis en rädsla från den här lilla klicken. Alltså en siffra till exempel. Förra året, 17, så kunde man ju då fastställa enligt internationellt institut som gör sådant när det gäller pengar och finanser att 82% av den välståndsökningen i världen gick till 1% i världen.
Ja, just det.
Och de fattigaste 50% fick ingenting.
Nej. Och 8 personer har de räknat ut äger lika mycket som hälften av jordens fattiga sedan och liknande. Mm, det är såna här fruktansvärda siffror.
Gigantiska. Men vad skulle det komma till? Vi ser ju på toppen där på pyramiden och tänker att det är så oåtkomligt och de är så långt borta och de är så starka. Men de är ju bara precis så starka som vi gör dem till. De har ju bara den makt som vi ger dem. Men de har ju börjat se att krackelera. De har ju börjat förstå, precis som i en sån här trapetsföreställning. Du har ju sett sån här, när man bygger människor, man har 10 i botten och så lägger man 8 på sen
så 6. Står alla människor på varandra.
Ja, så står de på varandra, precis som en pyramid. Och det räcker ju bara att någon i själva fundamentet kliver ut. Så rasas hela pyramiden.
Ja.
Och de har ju börjat se att det krackelerar lite här och där. Och därför så sätter de till såna starka och nästan teatrala, dramatiska, fruktansvärda medel för att kväsa den här att det börjar spricka i fogarna, kan man säga, i fundamentet. Och det är det vi ser nu, och det är därför som det eskalerar så. Maktförtrycket.
Och jag tror så här, att vanliga människor vill ju någonstans, alltså som vi sa förut också i programmen, att vi har hög tillit. Vi vill lita på folk. Vi vill lita på våra politiker. Vi vill att de ska lösa. Var ska människor bo? Hur ska de ha arbete i framtiden? Hur ska människor bli försörjda? Hur ska integrationen funka? Hur ska miljön fixas? Alla de här sakerna förväntar vi oss att våra politiker ska jobba med. Mm. Och inte hålla på och som en jäkla sandlåda tjafsa med varandra. Sätt dig ner och börja lösa de gigantiska problemen.
Men problemet är att de är bakbundna.
Just det, och det är det som är det läskiga just nu.
Vi förstår inte det, att de är helt bakbundna. De är antingen korrumperade eller utpressade. Det finns inte en enda, det sägs inom kretsar, att det finns inte en enda regering på den här planeten som inte på något sätt är offer för utpressning.
Offer för utpressning,
ja. Precis.
För att det är väldigt konstigt att man inte... För att förr, man backade, vi var unga, då hade man ett problem, till exempel när man var tvungen att lösa det här med bostadsfrågan. Mm. Folk hade ingenstans att bo. Ja, men då startade man miljonprogrammet. Och Graningsringen är en del av den lösningen. Mm. Man byggde Bollmora för att folk hade ingenstans att bo. Och nu gör man inte på samma sätt. Man sätter sig inte ner och löser problemen. Och folk blir arga och frustrerade. Mm. Och det är inte konstigt att de här stora partierna inte har någon medlem nästan.
Mm. Verkligen inte, verkligen inte.
Och folk går inte till politiska möten.
Nej, och det är inte bara motvilja och cynism. Utan jag tror att också det är ett statement. Det är en slags... stark, ett uttalande. Jag tror inte på det här längre.
Alltså konsumism är tyvärr den stora trossystemet. Att, ja, man
tror att allting blir bättre om vi bara konsumerar oss ut. Vi bara konsumerar mer.
Mm. Ja, och det är också helt galet.
Ja, visst är det galet. Mm. Det är galet. Så det måste ju till fundamentala, rejäla... Vi ska se inre förändringar hos var och en. Inre prioriteringar som ska förändras. Inre sätt att se. Inre förståelse för inte minst den egna makten. Att vi alla har en makt inom oss.
Det är precis det som är vårt budskap egentligen, Charlotte.
Mm.
Den inre makten.
Ja.
Att vi är den där kuggen längst ner.
Är inte sant.
Nej, men att vi är den där kuggen som kan flytta på oss. Alltså maskineriet faller samman.
Vad menar du, att vi är inte den där kuggen?
Ja, men om vi har gjort oss som en bas i din pyramid.
Mm.
Så flyttar vi på oss och ramlar pyramiden bort.
Ja, så kan man säga. Men vi kan också förstå att tittar du på en pyramid uppifrån. Så den här lilla pricken som vi ser här nere från gatunivå. Som är då pyramidens topp. Den ligger ju i mitten. När vi tittar på det uppifrån. Mm. Alla, oavsett storlek på strukturen, har sin makt i centret, i mitten. Vad är det i mitten? Kan man tala om att hjärtat sitter i mitten? Ja, det är många som säger att man ska fatta beslut enligt hjärtan och hjärtat. Och makten finns i hjärtat. Men jag ser det mer att det finns i det inre, i medvetandet. Så har vi hela tiden, kallas det vetorätt? Nej, vi har alltså makt att bestämma. Sen är det naturligtvis alltid en samverkan. Jag skapar inte min verklighet helt ensam. Jag gör den i samverkan med de som har lust att vara med i min privata pjäs, kan man säga. Men vi också har större skådespel, vi har ju större pjäser, kollektiva pjäser. Eller dramer, kanske man snarare kan säga. Som handlar om att åskådliggöra vissa problem som vi behöver se.
Mm.
Och min absoluta uppfattning nu är att vi accentuerar vissa lärostycken. Till exempel svart-vitt, gott-ont. Och eftersom vi är i den här dimensionen, planeten jorden, för att gestalta våra idéer, våra inre tankar och idéer, så gestaltar vi åskådliggör det här i fysisk form. Så vad vi ser nu, med oavsett om vi pratar om eliten eller om vi pratar om globalisterna och korruption och det är krig och det är förödelse och så vidare, så är det här lärostycken stort sett. Det här är sånt vi behöver titta på och förstå för att kunna ta en annan väg.
Så för att ta en annan väg, precis.
Ja, den här förödelsen är på ett plan det är fasansfull. Det är obeskrivligt fasansfull.
Mm.
Och det är så mycket förljugenhet och det är korruption, inte ordet. Det är så mycket övergrepp, det är så mycket förödelse. Men samtidigt så är själen odödlig. Och vi lever inte bara ett liv.
Nu Charlotte, tycker jag det var en bra slut. Men jag tycker också att du måste, som vanligt, läsa någonting klokt som du har skrivit. För så brukar vi göra våra program.
Ja, det har blivit en tradition.
Ja.
Så då gör jag. Då tar jag sådär fritt. Jag bara scannar in. Jag känner in. Jag tar några ord om frihet som jag har skrivit.
Det tycker jag är bra när det gäller makt. Så är det ett bra ämne också.
Mm. Mm. En bur begränsar. En mur avgränsar. Innanför det området är det möjligt att vara och verka endast om den som har sin livsyta där själv krymper och förblir liten. Begränsningen befriar från, inte till. Den uteblivna rörelsefriheten skylls på buren eller muren. Om frihet upplevs i begränsning kan den visserligen verka avgränsad och ansvarsbefriad. Men en sån frihet, liten och beskuren, slår snart i taket och vill ut. Om frihet uppnås i obegränsning så växer den sig stor, otämd och expansiv, villig att ta ansvar för sin makt och sin kraft, sina möjligheter och sitt eget självförverkligande. I full vetskap om att det omfångsrika jaget själv skapar varje livssituation i en vilja att växa, förstå och befria. Och i och med den vetskapen blir det omöjligt att se sig själv som ett offer för de omständigheter jaget själv skapat. En sån frihet förutsätter självkännedom och inre styrka. Hur annars hantera det obegränsade? Hur annars klara trycket av allt som kan manifesteras på kunskapens väg? För friheten är att välkomna det otrygga, eftersom det får oss att darra av iver inför möjligheten att leva livets oförutsägbara, ovissa ström fulla av vitalitet och förundran. Den obundne förbinder sig till inget annat än sina egna fria val.
Ja, det ni hörde här, det var alltså konstnären Charlotte Krook. Tack Charlotte.
Tack Ann.
Ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren.